Hej och välkomna till Företagsterapeuten. I dagens avsnitt så träffar jag Anna från Drömfångaren. Vi pratar förutom om Annas fantastiska företagsresa också om bokföring, ekonomi och Skatteverket. Sådana här tråkiga saker som vi företagare ofta inte gillar. Men som att jag vill att vi ska faktiskt vara mindre rädda för. Jag är också en av dem som inte vill ha ett brev hem från Skatteverket. Då får jag ont i magen. Men tycker hon som jobbar med bokföring att vi ska göra vår bokföring själv? Och behöver vi verkligen vara rädda för Skatteverket? Mer information om det får du i det här avsnittet. Hej Anna och välkommen till Företagsterapeuten.
Hej och tack.
Hej. Du, jag tänkte idag att vi skulle prata lite grann om företagares största rädsla som brukar vara bokföring.
Ja.
Ja.
Men och som jag tycker är jättekul.
Ja, precis. Men innan vi drar igång på det ämnet så vill jag jättegärna höra lite grann om din företagsresa.
Ja, idag så har jag en verksamhet som jag kallar för Drömfångaren, där jag lär ut just bokföring och företagande till egenföretagare. Men jag har haft en ganska brokig företagarresa kan man väl säga, från att jag startade mitt första företag i början av 2008. Mm. Då var jag nyutbildad friskvårdskonsult. Jag är civilekonom i grunden och har jobbat med det sedan jag var 17. Men har liksom alltid haft någon längtan efter någonting annat och något mer. Och när jag var runt 30 så ledde det mig in då på en utbildning till friskvårdskonsult. Så startade jag företag och jag visste nog liksom inte riktigt vad det var jag skulle göra. Jag visste bara att ja, men jag kan plocka av det jag har från den här utbildningen och göra saker utifrån det. Och sen så jag har också liksom ett stort matintresse, så det ledde mig in på att börja planera veckomatsedlar och gjorde det under ett namn som var Matlust. Och det var precis där i samband med att Middagsfrid drog igång, och de hade ju liksom hela paketet med matleveranser också, men jag var mer så här, nej, men jag vill bara leverera själva planerandet.
Okej. Okay.
Och sen det ena ledde till det andra. Jag hade små barn. Jag tyckte det här med kokböcker för barn, det var väl lite bristfälligt. Det var mycket av det här, de här som fanns när vi var små, som vi bakar och vi lagar mat, så enkla ritade. Så tillsammans med en kompis så tog jag fram liksom en uppdaterat koncept av det, där man kunde plocka ihop sin egen receptsamling utifrån de som vi hade. Mm. Bygga ihop sin egen bok, få tryckt med foto på barnet och eget namn. Och gav ut en barnbok och gjorde det här på eget förlag. Och sen så la vi ner det. Och så kom jag väl dit många av oss kommer i en utmattning. Och kände så här, nej, men jag vill helt pausa det här med att jobba på kontor. Och så här, jag orkar inte längre. Vad vill jag egentligen? Och då utbildade jag mig till yogalärare. Började jobba lite så smått med det för att komma igång efter utmattningen. Och insåg väl ganska snart så att jag tycker att det är roligt. Men det räcker inte. Jag behöver faktiskt det här som jag sa att jag inte någonsin aldrig mer ville. Mm. Nämligen jobba på kontor, få jobba med siffror. Använda huvudet på det sättet. Och redan innan jag blev sjukskriven så hade jag hade sagt upp mig från min anställning och jobbade som konsult inom redovisning. Och det blev också min väg tillbaka. För där kunde jag själv styra hur mycket jobbar jag, vilka timmar är det ni får av mig, vilka timmar är mina. Och jag har bara i undantagsfall sedan dess tagit uppdrag på heltid. För att jag har alltid haft den här viljan att göra någonting annat vid sidan om.
Mm.
2019 så fick jag möjligheten att öppna en yogastudio alldeles i närheten av där jag bor. Och det var ju så här helt fantastiskt, en dröm som gick i uppfyllelse. Och så tog det några månader och så hade vi en pandemi som påverkade den verksamheten väldigt mycket. Så att den här yogastudion finns kvar, men under hösten nu som kommer så kommer jag antingen stänga ner eller lämna vidare till en person som eventuellt vill ta över.
Okej.
Så att jag har hunnit göra mycket. Jag har haft enskild firma, jag har haft handelsbolag där vi drev det här förlaget. Och nu då sedan några år så har jag aktiebolag där jag har mina två verksamheter. Dels ekonomibiten där jag jobbar som konsult och har drömfångaren. Och dels bolaget som driver yogastudion.
Okej. Och jag blir så här glad. Jag bara, gud vad härligt att höra att man är så spret. För jag tror ju, eller jag vet ju att som företagare har vi ju lite så här popcornhjärna. Vi är,
ja,
vi vill
men,
göra många, ja men eller hur, man
ja.
Vill göra många saker.
Ja.
Så att, och många som jag pratar med säger att nej men man får ju bara göra en sak. Eller man ska liksom, de kan tycka att ja men vad mycket projekt du har igång. Liksom ja. Sådär. Och det är inte förbjudet som företagare, det är det som är så fantastiskt.
Eller hur? Och när jag började fundera på det här, okej, det skaver i mig, det här var anställd, nej men jag vill inte det längre. Men vad är det jag vill göra som jag vill göra 40 timmar i veckan? Det var liksom
Precis.
Min utgångspunkt.
Mm.
Och jag kunde inte komma på någonting.
Nej.
Och sen så just den här insikten att fast jag får göra vad jag vill. Och jag behöver inte liksom make sense för någon annan än mig själv heller. Och om jag bara går och tittar på liksom min, vad ska man säga, mitt traditionella CV, det som jag använder när jag söker konsultuppdrag inom ekonomi, så upplevde jag länge att det var väldigt spretigt. Och att jag kunde liksom inte själv se vad var det egentligen jag hade. Tills jag träffade en rekryterare som sa att du har en otroligt tydlig röd tråd genom ditt CV. Och det blev också lite så här, aha, upplevelse för mig, att bara för att jag inte ser det själv, jag är lite hemmablind liksom på vem är jag och vad jag håller på med, så betyder det inte att omgivningen inte ser det.
Nej.
Och någonting annat som jag har med mig var, en kompis för ganska många år som sa så här, år sedan som sa att fast det som är med dig, det är att du vågar ju, du provar ju allting och så vågar du, och allt kanske inte går som du tänkte eller önskade eller hoppades, men du provar. Och då tänker jag så här att ja, men det är ju också den stora gåvan. Jag kommer aldrig ångra saker jag inte gjorde. Sen jobbar jag på att lära mig att jag inte behöver agera på alla impulser.
Nej, precis. Inte göra allt man tänker.
Nej.
Nej. Ja, härligt.
Så, ja.
Men till exempel den här yogastudion då, som var en stor dröm och som pandemin slog i krasch. Känner du nu i efterhand då att nej men nu är det ingen dröm längre? Eller bär du fortfarande på den drömmen att jag skulle vilja starta upp, det fungerar? Eller är det liksom done, check på den, nu går jag vidare?
Jag är klar, och det jag lärde mig var att nej, jag tycker inte det är roligt att administrera människor.
Nej.
Jag tycker inte det är roligt att administrera lärare, göra scheman, svara på frågor från kunder. Jag har fått träffa jättemycket fina, inspirerande människor och få dela verkligen livsöden under den här perioden. Och just eftersom vi fick skala ner på antalet deltagare så blev det ju väldigt nära. Och man kom kunderna väldigt nära på jättefina sätt. Men nej, det är inte min grej. Jag tycker inte om att ha en plats som jag måste ta hand om. Så verkligen, att jag är jätteglad att jag fick göra det, men jag är klar.
Precis, och det är ju en skön känsla, för hade du inte testat så hade du inte vetat.
Nej,
nej.
Hur?
Ja. Härligt. Så idag då har du, dels har du ett konsultuppdrag inom ekonomi och sen har du ditt egna företag Drömfångaren då, där du liksom hjälper till med, ja, berätta lite om Drömfångaren, vad gör du där då?
Ja, det började med att jag fick frågor från kompisar som drev eller höll på att starta upp företag. Och det handlade mycket om bokföring. För det är ju något som jag upplever att många tror att när man startar företag så är det någonting som man bara kan. Och min fråga är alltid så här, men hur skulle du kunna det här? Om du aldrig har gjort det förut, hur kan du då bara kunna det? Eller så är det någonting som redovisningsbyråer vill få de som startar företag och tror att det här är så svårt och så krångligt, så det här måste du ta hjälp med och måste lägga ut med. Eller måste lägga ut. Och då säger jag också så här, men varför det? Det går ju att lära sig. Du måste bara hitta ett sätt att lära dig. Och att förstå vad är det vi stoppar in i bokföringen. Så att vi faktiskt förstår vad är det vi får ut. Och att vi kan ha nytta av det. För att jag upplever att många tror att det är lite som ett svart hål. Man stoppar in saker. Man vet inte riktigt vad det är man stoppar in. Och ut kommer det någonting som man inte har någon kontroll över och inte förstår.
Mm.
Och det vill jag vända på. Så det började med att jag liksom fick frågor från fler och fler. Att, vad är det för bolagsform som passar bäst? Liksom, när ska jag ha enskild firma och när ska jag ha aktiebolag? Eller den här deklarationen, jag fattar ingenting. Hur får jag ihop mina siffror? Eller hur funkar bokföringsprogram? Eller vad är det för frågor?
Mm.
Och så tänkte jag så att, ja men okej, här ser jag att det finns ett behov på marknaden, och det kan inte bara vara mina kompisar som går med de här frågorna, utan det finns ju säkert flera.
Mm.
Men hur ska jag få ut den här kunskapen?
Mm.
Och så började jag titta på om jag skulle göra en webbkurs, och det kändes på ett sätt bra, för då kunde jag paketera kunskapen och nå ut till fler, men också ganska tråkigt, för det var som att bara spela in en massa material och så bara skicka rakt ut i
eten, då är den dött liksom. Det är gjort och sen är det...
Och det verkade ju jättetråkigt.
Mm.
Och så snubblade jag över det här med att paketera informationen som en medlemstjänst stället. Och där kändes det som att men det här är roligt. För då kan jag dels göra färdiginspelat material. Och sen kan jag också ha träffar där jag faktiskt möter de här personerna som är ute efter kunskapen. Och där jag förstår... Vad är det för frågor man går med, och där vi kan ha en dialog och vi kan liksom, jag lär mig vad de behöver också, samtidigt så får jag lära ut på ett sätt som blir en dialog och inte bara en.
Precis, du får lite input själv och liksom får det här mötet med människan och inte bara ut med information.
Ja men eller hur, för det är ju det som är det roliga.
Så enkelt sagt så kan man säga att du lär människor att förstå sin ekonomi, bokföring och sin ekonomi helt enkelt. Liksom.
Ja. Mm. Och sen, det började där med bokföringen för ett år sedan ungefär.
Mm.
Och sen så har det här fått bara på ett år ta lite större vägar. Så att jag har en kurs för den som vill starta företag. Att titta på vad är det för bolagsform, vad behöver jag kunna liksom när jag börjar med bokföring, hur funkar skatt och moms och allt det där som man går och grubblar över.
Mm.
Men också att investera pengar, både sina egna och sitt företagspengar, och också hur man kan strukturera pengarna som man får in i sitt företag så att man är säker på att man alltid har pengar för att täcka sina kostnader och se till att man går med vinst från start.
Ja. Det är ju mycket, det är inte liksom bara en sak när det gäller ekonomi i företag, utan det är ju mycket som ska lära sig.
Ja, men eller hur?
Ja.
Och jag tycker det är jätteroligt.
Mm.
Och att se liksom hur människor växer och när de här liksom insikterna trillar ner en efter en efter en. Mm. Och det är det som är så fint med medlemstjänsten också, när man jobbar tillsammans över längre tid.
Mm.
Och ser det här att man bygger kunskapen ett trappsteg i taget på varandra.
Mm. Mm. Precis. Känner du nu att du är på en bra plats? Liksom, att ja, men nu har jag hittat de liksom, sakerna jag ska jobba med. Eller kommer det liksom poppas och utvecklas och förändras?
det är väl typ det enda vi vet att det kommer att göra. När jag skulle starta aktiebolag, det är 3 år sedan ungefär. Mm. Så en av de saker som jag fastnade på var, vad ska mitt företag heta?
Mm.
Måste jag ha ett tråkigt och fyrkantigt bolagsnamn, eller liksom, hur ska jag tänka?
Mm.
Och så kom jag på att jag får ju göra precis som jag vill även här. Och jag har några ord som en kompis till mig som är coach brukar använda, och hon pratar om letting life unfold, och det är väl liksom så jag ser på både mitt liv och mitt företagande, att jag har ingen aning om vad jag är om ett år, för det kommer stegen dit och visa.
Mm.
Så att mitt bolag heter Letting Life Unfold AB.
Mm.
Lite som en påminnelse till mig själv att vi kommer att fortsätta utvecklas tillsammans, jag och mitt företag.
Mm. Precis, vad fint. Och kommer namnet Drömfångaren ifrån då? Jag kan bara berätta min bild av det innan du säger det. Jag tänker att, för jag har ju alltid tänkt att mitt företag, det är ju min lekplats. Jag får göra vad jag vill här. Och jag tänker att Drömfångaren låter som så här lägger jag mina drömmar. Den fångar mina drömmar, det här företaget, får jag en bild liksom.
Ja, och det var väl lite det som var tanken. För samma sak där, att okej, jag ska börja lära ut bokföring och ekonomi. Det låter ju hur tråkigt som helst.
Mm.
Och jag har ju de här delarna i mig, det här fyrkantiga och siffrorna och så. Men sen har jag också min andra del som kommer mer från yogan och från andligheten och från intuitionen. Och där någonstans, när de två möttes, så blev det drömfångaren. För att vi startar ju företag för att vi vill uppfylla våra drömmar. Och företaget blir det som vi ska använda som verktyg för att fånga de här drömmarna och leva som vi vill leva. Och sen så träffade jag alldeles i starten av drömfångaren en person som sa att det går ju också att se det åt andra hållet. Att om vi inte har koll på de här sakerna som är bokföring och deklarationer och skatter, så kanske vi fångas av den här drömmen som lite mer blir en mardröm än den där verktyget för att vi ska leva som vi vill. Så att det gav det ytterligare en dimension, det här namnet.
Ja, men precis. Jag blir lite nyfiken, för att ibland det är så lätt att stoppa sig själv och vara lite sådär, kan jag göra så här eller får man göra så här? Har det varit enkelt för dig liksom att ha olika nischer eller följa projekt, eller har det varit så här, nej men jag får inte jobba med yoga samtidigt som jag gör bokföring, eller har du liksom varit väldigt tillåtande och låtit din lust styra hela tiden, eller?
Oj, det var en bra fråga. Jag tror att jag har blivit bättre och bättre med åren. För nu är det nästan 15 år sedan jag startade företag från första gången. Och alldeles i början så var jag nog mycket så här, men vad ska alla tycka och tänka? Och jag upplevde att jag blev väldigt ifrågasatt kring så här, hur skulle jag hitta kunder och hur skulle jag marknadsföra mig? Och det var ju också det där jag kände att jag var minst stark. Och det var väl därför jag upplevde mig ifrågasatt kring det. Men företagande är ju liksom en intensiv utbildning i personlig utveckling.
Man måste
ju möta liksom allt det där man är rädd för och göra saker man aldrig har kunnat och aldrig hade kunnat tänka sig göra. Och någonstans längs vägen så tror jag att jag har slipat bort mer och mer av det där, men inte ska väl jag, eller hur hänger det här ihop, utan och just med yoga studion, när den dök upp, så jag ville jättegärna ha någonting alldeles i närheten av där jag bor, men det finns egentligen inga kommersiella lokaler här. Förutom en sunkig pizzeria. Och så hade jag pratat med en kompis, hade haft henne här en söndagkväll. Vi hade yogat lite grann och hon var så här, men du måste ju göra det här, för jag hade hyrt in mig på lite andra ställen runt omkring tidigare. Jag bara, ja men var ska jag göra det här då? Och så åker jag till mitt konsultuppdrag med tåget dagen efter. Och när jag sen kommer hem, kliver av tåget, går förbi pizzerian, så har de börjat riva ut all inredning och det står lokal uthyres.
Oj!
Ja. Och jag var så här, jag måste ringa på det här. Och får tag på hyresvärden och han är så här, ja, jättemånga har hört av sig. Men ja, jag hör av mig när det är tömt, så får vi se vad det blir. Och så slutade det med att det blev jag som fick hyra den här lokalen, och han inredde den och renoverade den efter mina önskemål. Och jag fick flytta in i en helt ny renoverad lokal. Och där var det ju som att universum bara levererade det här. Det gick liksom inte att tacka nej till.
Nej, och jag tycker det är så fint och det är inspirerande. Jag tror att människor behöver höra det här, att det här som du säger, att jag får göra som jag vill, att det är tillåtet, för det är så lätt att man stoppar sig själv. Ja. Att man stoppar alla andra sina drömmar bara för att jag har vågat gå mot en. Då får jag inte fånga alla de här andra liksom.
Nej, och jag tänker att ju mer jag lär mig om hur jag själv funkar, desto mer fattar jag också att jag är en sån som, jag tycker om att starta igång grejer. Jag tycker om att lära mig nya saker och att utvecklas. Jag är inte superbra på att förvalta saker.
Nej.
Och det gör att jag har väldigt svårt att tänka att det här ska jag göra i 10 år eller i 20 år. Men det jag känner med drömfångaren är att där får jag på något sätt paketera ihop allt det som jag är allra, allra bäst på. Som är att göra siffror förståeligt. Att lära ut glädjen med siffror. Och att liksom när man förstår vad det är man har stoppat in och förstår vad man får ut. Och säger, aha, men okej, det här kan jag använda de här rapporterna till. Och i och med att jag känner verkligen att det här är, ja, men det är lite grann min gåva till världen som jag är här för att ge. Så kan jag plötsligt vara mycket mer långsiktig. För att jag vet att drömfångaren och jag, vi kommer att utvecklas tillsammans. Det kanske inte kommer vara en medlemstjänst om bokföring i 10 år. För om det visar sig att den informationen bättre kommer människor till nytta i ett annat format, ja, men då får jag tänka om. Men grunden finns där.
Precis, och det är tillåtet att omformas,
ja,
helt enkelt.
Ja, eller hur?
Ja. Vad är det som från början då driver dig till att vara egenföretagare? Vad är anledningen att du liksom tog det steget?
Frihet.
Frihet,
ja.
Som så många andra.
Eller hur? Och sen så har, och friheten har varit jättestark. Säg de första 10 åren så var det så här, det är bara frihet, bara frihet. Mm. Och sen de senaste åren så börjar trygghet smygas in som den andra viktiga komponenten. Och där, okay. I början så fick jag ganska ofta den här frågan så här, men det måste ju vara jätteotryggt för dig att vara konsult. Du har korta uppdrag, eller ja, ofta så här 3 till 6 månader börjar jag med. Och så kan det ibland bli förlängt och ibland inte. Men liksom, vilken otrygghet. Du vet ju aldrig på lång sikt varifrån dina pengar ska komma.
Mm.
Och det har för mig blivit tryggheten. Att jag vet att jag kan alltid få ett nytt uppdrag med några veckors varsel. Om jag skulle behöva. Mm. Det gör att jag är aldrig rädd för att gå från en arbetsplats som inte fungerar.
Mm.
Och så har jag en ganska kort uppsägningstid, det brukar vara runt en månad. Och så vet jag att jag kommer snabbt vara igång någon annanstans. Men hade jag varit anställd, då är jag ju mycket mer låst. Jag blir fast i en arbetssituation där jag inte trivs, kanske. Och vågar inte gå, för hur det är mycket svårare att få ett nytt vanligt jobb än vad det är att få ett konsultuppdrag.
Ja.
Så för mig är tryggheten att jag alltid kan gå om jag behöver.
Mm. Så nu upplever du att du har både frihet och trygghet.
Ja, precis.
Vad har det varit dina största hinder eller utmaningar och rädslor under de här åren? Jag gissar att det har varit olika hela tiden, men som exempel, för många som jag pratar med då har ju ekonomi och bokföring, det är liksom, men du som kan den biten, du måste ha haft andra rädslor.
Ja, teknik är min liksom...
Aha.
Att lära mig ny teknik tycker jag är lite jobbigt.
Okay.
Sen tror jag att jag kanske tycker att det är riktigt lika jobbigt som andra människor omkring mig. Men jag upplever att för mig är det stora hindret. Som när jag skulle börja bygga den här medlemstjänsten.
Mm.
Ja, men hur gör jag då? Hur gör jag rent praktiskt? Okej, nu har jag fått tips om det här verktyget. Jag jobbar i New Sender, för jag träffade på en kvinna som jobbade med det. Och tänkte att okej, hon kan, jag kan lära mig av henne. Men tröskeln att komma igång upplevde jag var väldigt hög. Sen har jag haft då, i och med att jag provar så mycket saker, så har jag en tendens att hoppa först och tänka sen. Och särskilt så här, hur ska jag lösa ekonomin? För jag är ensamstående, har varit i 10 år och jag har 2 barn som är 12 och 15. Och med den här utmattningen... Så det har inte alltid funnits supermycket pengar. Och när jag då också hoppar först och tänker sen. Så har det ju ibland varit så här, hur 17 får jag ihop ekonomin? Men det har ju alltid löst sig. Och någonstans har jag varit väldigt trygg i att det kommer alltid att lösa sig. Men jag tror som är ett led i det här med att tryggheten blir viktigare. Så lär jag mig att inte hoppa utan att tänka lite först i alla fall.
Och här tycker jag ändå man hör att de rädslorna, alltså många, eller alla skulle jag säga, nästan alla som tar det här steget bär ju en rädsla för ekonomin, för att vi måste ha pengar in, så är det ju. Och det har du också haft, men du hoppar i alla fall.
Ja.
Ja, bra. Det är precis som man, det är så vi behöver göra, för annars står vi ju kvar på kanten hela livet.
Ja, men eller hur? Ja. Jag tror att det finns någon sån här saying att en entreprenör, det är någon som hoppar och bygger flygplan på vägen ner. Och lite så känns det väl, va?
Precis. Okej, vad spännande. Tack för den breda introduktionen. Liksom, jag har fått en bild. Jag tycker att det är precis sånt här som är så viktigt för andra att höra. Att det är inte en rak väg. Och att man får ändra sig, man får hitta nytt. Och att alla andra är också rädda. Alla som hoppar av är rädda.
Ja. Ja. Och man får drömma om att starta företag utan att riktigt veta vad det är man ska göra.
Ja.
Och kanske bara börja med någonting som ligger nära till hands. Och så låta det få utveckla sig därifrån.
Precis. Man behöver inte veta helt säkert eller hur man kommer
Nej.
dit. Eller liksom. Man kan ta det ett litet steg i taget.
Ja, men eller hur?
Mm. Men om vi kommer in på bokföring då. Vad är det som skrämmer folk där? Eller vad är det de största frågor och funderingar du brukar få? Liksom?
Jag tror att det som skrämmer allra mest är Skatteverket.
Ja, jag håller med. Jag får ont i magen när jag får ett brev av dem.
Men eller hur? Skatteverket och deklaration är väl det som skrämmer mest. Och den här rädslan för att inte göra rätt. Att bli ifrågasatt. Och det är väl det som mycket tänker, den här ont i magen när man får det där brevet. För att om man inte är 100 på att man gör rätt, så finns det ju en stor oro för att man gör fel.
Mm.
Och så tror man att Skatteverket vill sätta dit den. Och ja, jag tror på något sätt så blir det väldigt personligt när man får frågor från Skatteverket. Att jag är en dålig person, upplever jag. Jag kan också känna så ibland. Och ibland så vet jag att fast jag har faktiskt gjort rätt. Och då tänker jag att jag jobbade med en man för några år sedan som sa det så bra, att Skatteverket har liksom två lägen.
Mm.
Det ena är när man ringer och frågar dem och är proaktiv själv. Då får man jättefin service och bra svar på frågor. Men man behöver kanske skriva ner det och vem man pratar med, för du kan få lite olika svar från olika människor.
Mm.
Men sen har de sitt andra läge, och det är när de är granskande. Och då är de ifrågasättande. Och det spelar ingen roll hur rätt du har gjort, för de kommer att hitta något som är fel. Och där kommer det också ha jättestor skillnad vem du får som handläggare. Mm. Och saker som egentligen skulle kunna gå att argumentera för att det här är rätt, vi bedömde som fel. Och det är inget personligt. Det är bara det att där är de i sitt granskande läge, och då kan man nästan förvänta sig det.
Mm. Och det som händer då egentligen, det är väl egentligen, för jag håller med, många har den rädslan, och det har jag också. Men som tur är, kan jag tänka nu efteråt, så har jag varit med om det, att de kontrollerar mig en gång och hittar ett fel.
Mm.
Och då får man ju ändå chansen att göra rätt.
Precis, man får chansen att svara.
Ja.
Och det enda som händer är, om du svarar och så säger de fortfarande att nej, vi tycker inte så. Mm. Ja, men då får du en straffavgift som brukar vara 20% tillägg på den skatt som du skulle ha betalat. Vilket ju inte heller är så farligt egentligen.
Nej, men precis. Och ja, precis. Och jag tänker för min del, jag vet inte när det är man får en sån straffavgift. För min del var det ju ett så här bokföringsfel, att du får inte ta den här utbildningen, så den får du betala från egen ficka. Och då var det ju bara att liksom, radera det och göra om liksom.
Ja.
Men
precis, då rättar man och gör om. Och då hade det kunnat vara så att de hade gjort bedömningen att ja, den skatt som du inte betalade för att du drog av den där utbildningen, på den så får du betala 20% extra. Jag har varit med om det när jag har haft någon sån här skatterevision.
Okej.
Okay. Ja.
Men behöver vi vara rädda för dem då? Går vi att rädda för dem i onödan? Eller vad?
Ja, men jag tycker nog det.
Mm.
Men och det som jag tycker händer är att i den här rädslan för att göra fel så gör många mycket färre avdrag än vad de egentligen har rätt till.
Ja, men absolut.
För grunden är ju det att kostnader som vi har i företaget, som vi behöver för att skaffa intäkter i företaget, de hör också hemma i företaget.
Mm.
Men då upplever jag att många tänker att ja, fast det är bättre att jag hoppar över och tar upp de där kostnaderna.
Mm.
Och det enda som händer då, det är att vi visar ett högre resultat och vi får betala mer i skatt.
Mm.
Så att är det någonting som är lite grann av min käpphäst, så är det att ja, vi har en massa skyldigheter som företagare. Men vi har också rättigheter, och de rättigheterna ska vi se till att använda oss av.
Och det är nog det man inte blir duktig på. Jag tänker som jag gör min bokföring själv. Och det är kanske många som gör det. Men där hoppar man ju över den delen. Man ser till att göra så rätt man kan. Eller jag tycker liksom inte att grunden är ju inte så avancerat egentligen.
Nej.
Men allt det där som är lite extra svårt, som du säger, vad har jag rätt? Alltså det hoppar man ju över, för att det orkar jag inte lära mig. Liksom.
Nej, men eller hur? Och så då betalar du ett pris för det. Och som du säger, det finns jättemycket bra system idag som är till hjälp när man är ny på bokföring. Man behöver inte ha full koll på debet och kredit på vilket håll man bokför saker åt. För det finns system som löser det.
Mm.
Men man måste ju veta vad det är jag ska stoppa in. Och grunden är allt som man behöver för att skaffa sig intäkter är kostnader som vi har rätt att dra av.
Tycker du att företagare ska göra sin bokföring själv? Eller vad rekommenderar du om du liksom sitter och lyssnar företagare, sådana som vill driva eget? Ska man göra själv eller ska man anlita någon? Eller vad gör man?
Ja, jag tänker att det finns flera svar på den. Är man alldeles nystartad och känner så här att jag startar upp mitt företag vid sidan av en anställning eller jag smyger igång i liten skala. Jag har inte pengarna att ta hjälp. Nej, men då är det bra att göra det själv. Och det är också jättebra då att lära sig just i den här, i liten skala. Hur är det jag gör och hur hänger allt ihop? Och finns det smarta lösningar mellan typ min betaltjänst och mitt ekonomiprogram? De kan prata med varandra så jag inte behöver sitta och knappa in bokföringen till exempel. Och börjar man med det när man har bara några få transaktioner så har man ju ordnat någonting som är skalbart.
Ja, men precis.
Och om man lär sig själv så blir man också en bättre kund. Om man väljer att ta hjälp med bokföringen. För då har du ju liksom en förståelse lite mer för vad det är som händer. Och får du rapporter sen från din bokföringsbyrå så vet du hur du ska läsa dem. För du vet vad det är som ligger bakom de här siffrorna. Så att det, och samtidigt, om man inte har liksom varken tid eller råd, så är det klart, lägg ut det på någon. Så att det finns inget liksom one size fits all, utan det har nog att göra med kostnaden och tiden. Och, för det är också det att lägger ut det på någon annan så kan du lägga din tid på
att annars, ja.
Ja, dra in pengar som på det som är din verksamhet.
Och jag tror att många tänker att jag måste göra det själv för att det är så himla dyrt att lägga det på någon annan. Och det är klart, men har du en väldigt, väldigt liten verksamhet och det inte är mycket liksom, då är det ju inte heller så himla dyrt, tänker jag. Det kanske jag har fel, men det borde ju inte vara om man räknar timkostnader.
Nej.
Eller?
Och så samtidigt så kan det ibland vara svårt att hitta bokföringsbyråer som jobbar just med de väldigt, väldigt små kunderna. Så det är också en sak. Och att hitta någon som man har förtroende för. Och där man känner att personkemin stämmer. Och att man litar på det.
Precis.
Som man får tillbaka. Och har man då lite koll på egen hand. Ja, då är det ju lättare att göra den bedömningen.
Jag har faktiskt gjort båda delarna. Jag har ju också varit lite så här, haft handelsbolag och gjort olika saker och haft olika grejer i min verksamhet. Att jag har också lejt ut bokföring ett tag. Men jag kände att jag trivdes inte med alls med det. För jag kände att jag fick noll kontroll. Jag fick liksom, jag hade ingen dialog med dem utan fick väl bara ett mejl. Och sen fick man helt plötsligt en räkning av dem på 10 000. Och det kände jag att det här är inte värt det liksom. Jag blev jätte... Nej, jag tyckte inte... Det kan ju kanske varit fel byrå för mig att ha, men... Jag blev jättebesviken, tyckte inte alls att det var liksom... och de kanske var van med större företagare som hade det här kollen, förstod vad de menar. Så de inte, jag hade nog behövt något mindre och närmare kontakt och någon som lärde mig siffror från början. Liksom sådär.
Eller så kommer de från ett äldre sätt att jobba, tänker jag. För det är också någonting jag hör från många som har en bokföringsbyrå som sköter bokföringen, att man upplever att man bara får rapporter tillbaka och det är så här, vad gör jag av det här?
Vad fan står det i den här?
Ja, det jag tänker varje gång jag hör det här, att det som saknas då är ju att man sätter sig tillsammans och så får bokföringsbyrån förklara vad är det i den här rapporten och vad kan du tänka på och vad kan du få med dig som gör att du kan skruva verksamheten framåt. För det är det vi ska ha rapporten
till. Precis. Ja, och det hade ju varit guld. Då hade jag ju varit jättetacksam och hjälpsam. Men här kände jag att jag gör det bättre själv. Får mer kontroll själv liksom.
Ja. Och jag tänker att det är liksom hela min grundtanke med drömfångaren. Att man ska lära sig så mycket. Så att man, när man tar ut sin rapport i systemet. Så ska man förstå vad det står där. Och man ska förstå vad man kan ha rapporten till. För att om man säger så här, att det vi lätt tänker när det kommer till bokföring, att varför gör vi det? Jo, men vi gör det för Skatteverket, vi måste göra en deklaration i slutet av året. Sen kan man också säga att vi gör det för andra externa intressenter. Det kanske finns en bank som är nyfiken på hur det går om vi ska ta ett lån eller en hyresvärd, om vi ska hyra en lokal eller en leverantör av något annat slag. Så.
Mm.
Men sen gör vi det också för vår egen skull.
Mm.
För att vi ska kunna se, ja, men om alla de här sakerna som vi hittar på, nu hoppade jag och startade den här idén. Mm. Vad kostade det egentligen? Och vad blev det för intäkter? Gick jag plus eller minus på den där idén jag gjorde? Och om jag nu gick minus, var kan jag skruva någonstans för att se till att det går plus?
Mm.
Då har vi användbarhet.
Ja, för det finns ju egentligen mycket man kan utläsa om man har lite liksom kunskap.
Ja.
Men om det är en person, alltså de flesta tänker jag som jag pratar med, de är ju, ja men jag kan inte siffror och det jag förstår inte, liksom, kan man lära sig och tycka att det här är kul även om man har noll intresse eller kunskap från början?
Det kan man.
Mm.
Och det är en av mina klienter som också är en kompis till mig. Hon använde just de orden och sa, hon är verkligen ingen siffermänniska. Men vi har, så här, varje år inför deklarationen så sätter vi oss tillsammans och så tittar vi att bokföringen ser rätt ut. Och så stoppar vi in det liksom där det ska vara i deklarationen. Och just det där när hon kom över tröskeln och började förstå hur skulle hon använda programmet hon använde. Hur skulle hon stoppa in det. Då började det bli roligt.
Mm.
Man får lite ordning och reda på sina kvitton. Man får sätta lite nummer på dem. Och, lite så här, ja, men, och bara känna att jag har kontrollen.
Mm.
Då börjar det faktiskt bli roligt.
Ja men precis. Och jag kan hålla med. För jag läser så mycket och hör så många. Bara, jag hatar här kvitton och papper. Men jag, precis som du säger, jag älskar det här. Alltså jag tycker att det är ju så himla enkelt. För här har jag fakturorna. Och det, alltså det är ju nästan klart i datorn. Det är bara att trycka, ja, skriva. Ja. Liksom. Sen eftersom man inte gör deklaration så ofta. Eftersom man bara gör det en gång om året. Så kan jag vara lite så här nervös. Men jag har ju gjort det varje år själv. Och lyckats varje gång. Så att, ja, men man kan... Ja.
Ja, just det där att man glömmer lite emellan. Ja, men då får man titta, hur gjorde jag förra året och var stoppade jag in sakerna då? Och sen det som jag brukar kalla för min allra bästa hemlighet, som inte alls är någon hemlighet, men som brukar vara lite så här aha-upplevelse när man börjar lära sig bokföring, det är ju att det finns nästan alltid ett facit.
Mm.
Och om vi har ett litet företag, som ju många av oss har, så nästan allt som händer i företaget kommer att speglas på ditt bankkonto.
Mm.
Och då har vi ju facit där. Vi tar ett bankkontoutdrag under en månad eller vilken tidsperiod vi tittar på. Och så bara tittar vi, har jag bokfört allting som står på bankkontot? Vad värdet den första i månaden, det jag hade i min bokföring? Och den sista i månaden, är det det som står i bokföringen? Och är det inte det, då får man bli lite detektiv och så leta upp, okej, vad är det jag inte har bokfört?
Ja, precis. Allting går ju att hitta, men ja. I de här nya bokföringsprogrammen så går det ju knappt att göra fel.
Nej,
eller hur? Så där är det ju så här. Ja, precis. Där går det ju inte liksom att hitta ett fel, utan är det någonting fel om man ska trycka på moms så står det så här, nej, nu är det någonting som verkar konstigt. Kontrollera den här. Liksom.
Ja, men eller hur? Och visar det sig att det är fel, ja men då har man antingen glömt att bokföra en post. Mm. Eller så har man bokfört en sak två gånger. Eller så har man gjort det åt fel håll. Och då rättar man det. För det är ju liksom inte hjärnkirurgi vi håller på med. Utan nej, allt går precis. Att rätta.
Ja, men precis. Och det är ju också fantastiskt att det går liksom att rätta och göra rätt hela tiden. Liksom, oavsett.
Och det är väl också någonting som jag vill ge med att när jag är ute på mina konsultuppdrag och jobba på större företag med det här.
Mm.
Det är inte så att det alltid blir rätt. Utan vi hittar ju också alltid fel. Och därför gör man avstämningar en gång i månaden och ser, har vi fångat upp allting eller inte? Och så rättar man det som inte är.
Och det är klart att ju större företag man har, desto mer. Men jag tänker, om man är en liten solo, en enskild, liksom ett litet företagare, så är det ganska, liksom, då är det ju inte, det är ju liksom en pdf-fil med dina banker. Det är ju inte så mycket grejer kanske. Så att där är det ju lättare att förstå för större företag där det måste vara liksom väldigt mycket att hålla koll på.
Ja, och det är system som levererar in information hit och dit och man ska liksom ha koll på att sånt funkar också. Och sen en annan fråga som brukar komma är så här, men hur ofta ska jag göra min bokföring? Och det finns ju inte heller något riktigt bra svar på, utan där skulle jag väl säga så här, ja men är du alldeles ny, då är det mycket lättare om man gör lite då och då. Då kanske man gör en gång i veckan. För då banar vi in liksom de här nya tankebanorna i huvudet och vi kommer ihåg och det blir, man behöver inte liksom leta och fundera lika mycket, utan man lär sig ganska nära in på. Det blir inte det där som att göra deklarationen en gång om året.
Nej, men precis.
Och sen så när man börjar känna sig lite mer varm i kläderna, ja, men då kanske man kan göra det varannan vecka. Mm. Eller en gång i månaden. Men att man också då under tiden har ett system för var sparar jag de saker jag får på papper. Och var sparar jag det jag får som en fil. Så jag inte behöver börja med att lägga 2 timmar på att leta. Och sen en halv timme på att bokföra. För det där letandet drar ju så otroligt mycket energi i huvudet.
Så att ha koll på alla kvitton, filer och papper man får. Liksom. Och sen då blir det...
Då blir det roligare också.
Ja, men precis. Vad är de andra största? Liksom? Vad är, brukar folk komma till dig med för problem då? Eller, vad, eller rädslor? Mm.
Vad är det mer? Ja, men moms handlar ju ofta om att få det rätt. Vi köper ju liksom in mycket från EU eller från, utanför EU. Och liksom, hur får jag rätt på det när jag ska göra momsdeklarationen? Det beror ju lite på liksom, vad har jag för verksamhet. Köper jag in saker och ska ha ett lager att hålla koll på, ja, då kräver ju det lite mer än om jag bara säljer tjänster.
Och jag kommer ihåg mitt första företag, där köpte jag också in loppisvaror. Då var det ju någon sån här också spännande sak med moms. Det var väldigt omständigt liksom.
Aha, det har jag faktiskt ingen koll på alls.
Nej, det är inte jag heller just nu. Men då, och det, allting går ju också att googla. Alltså det är ju egentligen fantastiskt. Man kan ju skriva hur bokför jag köp av dator. Nej, men vad som helst liksom. Så att allting går ju att finna och googla hela tiden. Så att det finns svar.
Ja. Sen brukar det handla mycket om lön. Liksom, hur mycket kan jag ta ut? Och pension. Borde jag ha pensionssparande? Och jag tänker att det är ju jätteviktiga saker. För det är därför vi startar eget. För att vi ska kunna försörja oss på det. Så där är det, ja men liksom, vad kostar det om jag har ett aktiebolag och ska ta ut lön? Eller hur funkar det när jag har enskild firma? Och vad blir klart till mig att ta ut? Och så
ja, men precis. Och jag tycker egentligen att, precis, jag tycker du gör helt rätt. Att det borde finnas mer utbildningar och information. För det här är ju inget man kan från början. Eller liksom, men man vill, eller jag känner i alla fall att jag vill ju ha kontrollen att kunna lära mig.
Ja.
Jag vill ju veta liksom. Jag blev så förvånad. Jag hörde senast idag så här, men jag fick en skattesmäll på det. Jag tänker, men hur får man det? Kommer den bara pang? Jag blir och då kan jag bli rädd, jag som är kontrollmänniska. Herregud, kan jag få en skattesmäll? Jag sätter ju liksom, jag kollar ju varje månad och sätter av hälften på ett annat liksom.
Ja.
Och försöker hålla kontroll. Men
så och då är det att man inte har gjort det. För det är väl också någonting, vad ska man säga, en myt som cirklar kring det här med moms, så att man inte har någon kontroll på hur mycket moms man ska betala. Men som du säger, det ser man ju i sin bokföring varje månad. Att så här mycket är min utgående moms som är min skuld till Skatteverket. Så här mycket är det jag har att få tillbaka från Skatteverket och nettot av det. Se till att sätta undan. Och gör man det hela tiden så behöver man ju aldrig oroa sig för att det ska komma den där smällen.
Nej, men precis. Och jag tror, i alla fall för min egen del, så är det sånt som jag har skrämts av för att folk bara, åh gud, jag fick en restskatt på så här mycket, eller jag fick en skattesmäll och nu ska jag plötsligt betala in moms för 100 000, så blir man skiträdd. Åh, herregud. Men å andra sidan, de pengarna måste du ju ha uppenbarligen eftersom du har sålt för det liksom.
Ja, men precis. Så. Men då har man nog tänkt att, åh, nu kommer det in en massa pengar och de kan jag använda och jag betalar inte moms förrän i maj nästa år, så det är så långt fram, det löser jag då.
Precis.
Ja. Men nej, då blir det en smäll. Och då är det så lätt, om man då är alldeles ny på det, att tänka att Skatteverket hittar på alldeles egna saker som jag som företagare inte har någon kontroll över.
Nej.
Men det är ju inte det, utan det finns ju där i bokföringen att se hela tiden. Och sen men starta ett eget konto där man sätter av momspengarna. Så, så de sitter där och inte rörs. För då behöver man aldrig oroa sig.
Nej, så är man en liten kontrollmänniska så behöver man inte vara orolig för det. Precis som du säger, att när man sätter av det här och har någorlunda koll, då kommer det inga sådana oväntade överraskningar. Liksom.
Nej,
nej. Jättebra. Så det här är egentligen, den största rädslan är egentligen en helt onödig rädsla, skulle du säga då?
Ja, men jag tycker det. Och om man bara lär sig grunderna. För det är ju också det, tänker jag, att när man inte vet... Då blir ju saker svårgreppbara och läskiga. Men ju mer man lär sig och ju mer kontroll man skaffar sig, desto mer kan man slappna av.
Och där tror jag du säger något jätteklokt, för jag tror att när man inte vet så startar man, för man blir jätterädd. Men det här handlar ju inte om matte eller så på det sättet, för det är jag också jättedålig på. Men om man lär sig långsamt och till exempel köper tjänster genom dig eller din medlemskap och liksom får, då är det liksom, då blir man inte lika rädd, för det blir inte lika svårt.
Ja, men eller hur? Och någonstans är ju det jag vill komma åt, den här att man själv, vad ska man säga, det engelska ordet jag är ute efter är empowerment. Att jag har kraft och kunskap själv. Så att jag inte behöver oroa mig för de där ryktena eller myterna som cirklar kring att driva eget.
Och sådana finns det väldigt många av, och det är också därför jag känner att jag vill liksom ta upp olika ämnen här, för det är alltid så här, åh, det är så svårt, och det är svårt med bokföring, skattesmällar, man får jobba flera år utan att få lön,
alltså, eller det går ju, ja, det går massor,
ja, bara, det kanske inte alls är sant, man kan faktiskt klara sig, det behöver inte vara svårt, man pratar bara om hur svårt allting är, men det kan också vara helt fantastiskt, det kan vara andra saker som är svårt än vad man tror.
Och så är ju livet alltid, tänker jag, att det vi kommer råka ut för är ju aldrig det vi har planerat för. Det kommer ju alltid vara helt annat.
Nej, precis. Och ekonomin, det som man oroar sig först, mest för i början, behöver kanske inte vara det som känns svårast när du är mitt i det. Då kommer det helt andra utmaningar.
Ja, men eller hur? Och så lär man sig ju allt eftersom. För att vi kommer ju aldrig kunna allt från början. Och om man står där i början och tänker att jag måste kunna allt det där för att kunna starta eller för att bli trygg som företagare eller så. Om man ser hela det här stora gapet, då blir det ju helt överväldigande. Men det är ju aldrig så vi lär oss, utan man tar ju ett litet steg efter det andra.
En liten faktura i taget.
Ja, eller hur?
Ja. Och då blir det inte så svårt.
Och då får man säga som en av mina andra klienter säger, att fakturera är fest.
Precis, det tycker
jag
med.
För det är det som gör att vi kan fortsätta.
Precis, jag älskar att fakturera. Det är det bästa. Ja, precis. Ja. Men vi ska runda av lite. Har du några kloka ord att avsluta med? Vad ska liksom de ta med sig av det här?
Att allt går att lära sig. Och jag tänker att det är nog det allra viktigaste, det här. Att bokföring är inte någonting vi bara kan hux flux när vi startar företag. Men det är heller inte så oöverstigligt svårt att du aldrig kommer lära dig. Utan man behöver bara hitta ett sätt att lära sig. Och att inte vara rädd för Skatteverket.
Precis, de är inget att vara rädda för. Bra.
Och man kan till exempel sätta käppar i hjulet för drömmen.
Precis. Och man kan ju hitta hjälp hos dig. Så vart hittar man dig?
Man hittar mig på drömfångaren.nu och samma namn på Instagram och Facebook.
Jättebra, där rekommenderar jag er alla gå in och få hjälp, för det har jag också fått, så att, det rekommenderar jag verkligen.
Tack.
Men tack så jättemycket för att du ville vara med, Anna.
Tack själv.
Tack, ha det gott. Hej då.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning? Tveka inte att kontakta mig på kontakt@jessikahjert.se. Ha det gott. Hej.